Hallå! Idag ska jag prata om rädslor hos hästar och människor. Del två av ett avsnitt som jag gjorde ihop med Julia och Emma i mars i år. Julia och Emma är personer som är här och hjälper mig med mina hästar på gården. Julia har ingen egen häst, hon assisterar mig med alla mina hästar och Emma har Floyd som är inackorderad här. Och Emma är sedan en månad tillbaka anställd hos mig på halvtid för att ta hand om hästarna. Eftersom inte jag kan göra det rent fysiskt längre. Och kanske har du redan lyssnat på det avsnittet som vi hade om rädslor. Om du inte har det så kan du bläddra tillbaka. Det har inte varit supermånga avsnitt sedan dess. Och lyssna på del ett. Min tanke var att vi skulle göra ett del två bara några veckor efter det. Men sen hände det en massa andra saker och sen föll det bort. Och sen tänkte jag såklart att det hade varit jättemysigt att ha med båda de två i det här avsnittet med. Men lite svårt logistiskt, särskilt så här inför jul. Och många olika saker som ska hinnas med. Så vad jag har gjort är att jag har stämt av lite med dem om saker som de hade kvar att säga på det här ämnet och temat och fått deras tillåtelse att föra deras talan och föra vidare lite saker som de hade tänkt att dela i uppföljningsavsnittet. Och jag har ju också en del som jag vill lägga till och prata om. Så primärt idag så kommer vi prata om vad vi har lärt oss och tänkt och känt i förhållande till när Ash var aggressiv under förra året. Så det är primärt det vi ska prata om, både från hästens perspektiv och från oss människors perspektiv och hur det påverkar oss och hur vi har jobbat med det för egen del och hur vi har hjälpt honom med det. Men några korta uppföljningssaker bara från avsnitt 1, om ni har lyssnat på det som då heter Rädsla hos häst och människa del 1. Vi pratade ganska mycket om Golden där och hans upplevelse vid förra nyårsafton. Och jag pratade också om att jag hade en intention av att vilja hjälpa honom med den ljudrädslan som han har. Jag vet inte var den kommer ifrån, men jag märkte det tidigt när jag köpte honom när han var, vad var han, 4? Att om vi var ute i skogen och man hörde en motorcykel eller cross eller så på avstånd så blev han hysteriskt rädd och ja, var väldigt svår att hålla, ville bara galoppera hem. Och jag testade någon gång sen här att ha på något så här motorcykelljud på YouTube och se om man kunde liksom jobba med motbetingning. Men det reagerar han inte alls på. Så det verkar som att han verkligen hör skillnad på om det är liksom ett riktigt ljud eller inte. Men sen i höstas så köpte jag en liten fyrhjuling som är lite liten och ettrig. Och den var han ju också ganska rädd för från början, för att den låter ju också så som det här ljudet som han inte gillar. Så i början så var vi lite extra försiktiga runt honom bara så att han inte kände sig trängd av den när man körde förbi. Vi använde den mest för att sprida ut mat, hö alltså, när vi har tillgång till att kunna ha öppet beteshagarna som vi har på sommaren och hösten, men inte när det är som klabbigast. Och sen igen på vintern när det är tjäle så sprider vi ut en del av hästarnas mat så att de ska kunna födosöka mer och röra sig mer och så vidare. Och då började han ju tack vare att den liksom fyrhjulingsljudet leder ju till att det kommer mer och bättre mat. Så blev det väldigt bra för att han på ett sätt där vi egentligen inte behövde engagera oss har ju kunnat göra en omprogrammering av vad det just det ljudet betyder i alla fall. Just det ljudet betyder att någonting bra händer på gården. Och att det sannolikt snart kommer dyka upp hö. Och det är ju bra. Så det har vi fått lite grann på köpet. Faktiskt. Sen vet jag inte om det kommer hjälpa honom ute i skogen sen. Men det återstår att se. Vi har inte varit i någon situation där det har kommit någon motorcykel eller cross så. Tack och lov. Det här är ju en av de situationer som jag tycker är jobbigast och som jag skulle bli mest rädd i. Är ju om jag vet om att hästen jag är ute med har en viss rädsla för någonting och det dyker upp. Och det tänker jag är en väldigt befogad rädsla. Jag menar att jag blir rädd i så fall, i ett sånt fall. För att jag, det är ju också en så här konsekvens, ett överslag i huvudet av hur farligt kan det här bli? Hur rädd kommer den här hästen sannolikt att bli? Och någonting som jag ju kan dock jobba med mig själv med och försöka lugna. Men det är ju svårt också när man vet att det här kan gå dåligt. Och då kan man ju också fundera över ifall man verkligen ska vara i den situationen när det skulle kunna hända. Det tänker jag ganska ofta när det gäller rädslor, när människor kanske kommer till mig som lärare eller som beteendevetare och pratar om ridrädslor. Att när jag tittar på, nu ser jag kanske oftast inte just de här ekipagen, och de som kommer till mig har ju ofta en lite annan blick på sin häst och annan relation till sin häst. Men om jag tittar på en helt traditionell ridtur eller uteritt eller liksom ja, en människa som sitter upp på en häst, så tänker jag snarare så att det är konstigt att människan inte är rädd. För att jag ser hur oerhört spänd hästen är och hur lite som ska till för att den hästen ska explodera eller dra iväg eller bocka eller vad det nu kan vara. Så jag tror vi var inne lite grann på det förra gången också, men det är ju liksom i vissa fall väldigt rimligt att vara rädd ju. Det är ju en del av vår överlevnadsinstinkt också. Och jag tycker nästan faktiskt att det är i fler fall som folk borde vara rädda. Och inte rädda för att de ska vara rädda, utan snarare rädda för att se så här: oj, shit, den här hästen är jättehögt i stress. Vi borde inte befinna oss i den här situationen. Jag behöver göra det enklare på något sätt. Jag behöver vända hemåt. Jag behöver se till att det är fler trygga hästar med. Jag behöver göra enklare saker. Ja, vad det nu kan vara. Och samma där då med Golden och de här ljuden. Det svåra just med det är ju att jag tycker det är fantastiskt kul att vara ute i skogen. Och det är extremt sällan som det händer. Nu har ju det inte hänt att han har blivit så rädd på, alltså så att han har stuckit på 4-5 år. Så. Men det är klart att det fortfarande finns där och kanske också ska finnas där i bakhuvudet hos människan som är med honom, att det skulle kunna hända. Och då har vi ju strategier för det. Det som har hänt i de tillfällen som det har kommit motorcyklar och sånt de senaste åren, när vi har varit ute, då har vi ju haft det godaste godiset och så har man helt enkelt stått och matat på under tiden som de har åkt förbi, och det har funkat. Igår så, vad var det vi gjorde? Jo, det var med Ash faktiskt, att vi skulle flytta honom mellan en hage till en annan. Och så skulle Emma gå iväg med hans mathink. Och det var länge sedan han var arg på oss nu. Jag vet inte, kanske ett år sedan. Men förutom för kanske ett par månader sedan när han var i den hagen där han får extra mat, och så hade han hästar runt sig på alla sidor. Och så flyttade Emma hans bytta lite. Och då la han bak öronen och gick upp i sån posture, hållning som de gör när de är spända, alltså när de ser sådär biffiga ut typ. Och det var lite oklart om det var, alltså det var riktat mot Emma, men jag tror inte att det var hon som utlöste det, jag tror att det var han var trängd. Men sen dess har vi varit lite extra försiktiga med att flytta hans matbyta såklart. Och i det här läget också så behövde hon flytta hans bytta. Och så sa hon så här: jag vet inte riktigt om jag ska flytta hans bytta nu. För det var en liknande situation, för det var andra hästar runt liksom. Och så sa jag så här: det är ingen fara, jag håller honom. Så gick hon iväg med byttan, och sen så när hon var på plats med byttan så släppte jag honom. Och så gick han efter. Och så sa jag det till Emma sen, att det är så kul att definitionen av hålla honom nu är ju att jag då tar en näve goda pellet. Han är såklart lös, han har ingen grimma på sig. Så jag tar en näve goda pellets och sätter under mulen på honom. Och jag vet ungefär hur lång tid det tar för honom att äta dem, om han får äta dem helt fritt. Så att jag ser till att han äter dem i en takt så den näven räcker. Så länge som den behövde räcka för att Emma skulle hinna göra det hon gjorde. Och sen tryckte jag in den sista pelletsen i munnen på honom och backade undan. Varpå han då går till sin bytta som Emma har satt fram. Så det är vår version av att jag håller honom. Det är R+-versionen av att hålla fast någon är Stor näve på bältets under mulen. Men Ash då, som jag tänkte vi skulle prata om. Han är ju 3,5 nu. Och det är väl för ungefär 1,5 år sedan. Eller mer kanske. Som vi började notera att han hade svullnade på nosryggen. Räckt högt upp. Visste inte riktigt vad det var. Och han har haft sedan länge där ett beteende där han dels är mer intensiv i sin lek än de andra. Som det, vi har ju två till valackar och ett stor som är lika gammalt som honom. Och ja, Sky då som stor leker ju inte alls på samma sätt som killarna gör. Men om man jämför Ashs beteende med Merlin och Tulle som är lika gamla och också killar. Så har Ash varit väldigt mycket mer intensiv i sin lek. Vilket vi ju vet nu i studier att hästar som är stressade eller har ont ökar sitt lekbeteende under stressen eller efter stressen. Och det är ju jättesvårt att veta då vad som är, vad är hans liksom grundenergi. För han är liksom en ganska energisk häst. Han är ju spejare och han har den kroppskonstitutionen så han är lite mer slimmad och ja, atletisk på det sättet, snabb. Men vad är det och vad är att han på något sätt använder leken som en distraktion eller som ett överslagsbeteende för att han hade ont? Det går inte riktigt att säga, men jag har ju noterat att han leker avvikande mycket. Gjorde då i alla fall. Och också att han väldigt gärna stoppade saker i munnen. Så då kunde han, ja men då bet han ju på olika saker som han kunde bita på som fanns i hagen. Och han, det var också ofta som han hittade pinnar, stora pinnar som han lyfte upp i munnen och gick runt med. Också oklart hur mycket som, av det som är att han har ett ganska stort intresse för föremål liksom. Som han själv får kontrollera. Det är väldigt läskigt om någon annan kontrollerar föremålen såklart. Men om han själv får undersöka dem så. Vad är det och vad är att det faktiskt gjorde ont i munnen på honom. Och han ville liksom få klia på det. Eller själv få styra över det genom att lyfta och tugga och bita och så. Vi kan också se när han lekte med de andra hästarna. Att han gärna liksom bet fast sig i manken eller mankammen på dem. Aldrig så att han gjorde något sår, men alltså man såg ju att han liksom ja, använde sin mun på ett annat sätt än några av de andra gjorde. Och då upptäckte vi i tand när han kom till tandläkaren att han hade krossat två kindtänder, tror jag det var. Från insidan, alltså inte från utsidan, inte genom få spark eller slag eller så, utan på något sätt har han liksom krossat dem från insidan hållet. Så det är ju också ett litet mysterium. Men det verkar som att han kanske då, att allt började med att han ändå tycker det är spännande att undersöka föremål med munnen. Och man kan ju gissa då att han har haft någon pinne i munnen vid något tillfälle. Och sen så tycker han ju det är då kul att slå på andra hästar med de här pinnarna. Att liksom, eller stå i dragkamp med de andra hästarna med de här pinnarna. Och så har väl det gått snett någon gång och så har han gjort sönder tänderna. Och det här var ju då, jag brukar kolla tänderna på mina hästar en gång om året på våren. Och det här var ju då förra våren, 1,5 år sedan som vi upptäckte själva den skadan. Och då kunde man inte dra ut de tänderna. Eller hästodontologen gjorde bedömningen att det bästa vore att dra ut ja, men halva tanden kan man säga. Så att för skulle man dra ut dem helt så fanns risken, eftersom det här var mjölktänder, att själva tandraden kollapsade och att de började växa fel. Och ja, det skulle inte bli bra. Så ja, ska försöka ta den här, inte allt för långdraget, men i alla fall, tänderna kollades på våren förra året och vi fixade det som kunde fixas. Sen tvättade jag munnen på honom i princip dagligen och sprutade in vatten och rensade. Och sen kollades tänderna på honom igen på hösten. Och där någonstans så var han ju arg. Och vi visste liksom inte riktigt vad som var vad. Och om jag nu minns rätt så röntgade jag, bad henne också röntga då på hösten. Och det såg bra ut, det såg inte ut som att det liksom borde göra så ont längre då. Men det var ju den här vevan som han, dels så blev han sederad med blåsrör båda de gångerna. Och det tyckte han var läskigt också. Jag gjorde ju det, alltså tog hit en extra veterinär som kunde det för hans skull, för att han inte skulle behöva ha någon nära sig som stack honom. Och det hade kanske inte heller varit möjligt att ha någon nära honom som stack honom då. Då var jag fortfarande också ännu mer i sämre skick rent fysiskt, så jag kunde inte heller träna och förbereda honom alls. Men det var ju också läskigt för en spejare att det kom en människa i en skum bil och riktar ett rör mot honom, och sen får han en pil i halsen som tyvärr inte heller tog första gången, någon av gångerna. Så han fick två båda gångerna, vilket var olyckligt. Och det gjorde då att han gick upp mer i sin grundstress sen i sitt liv, alltså i sin vardag. Och vi märkte också ganska snabbt sen att han hade gjort en generalisering mellan det här blåsröret, som är en lång metallpinne, och de greparna, vad heter det? Ja, det man mockar med, liksom. Det röret mellan tänderna och handtaget är ju också ett metallrör. Så här någonstans så, efter andra tandläkarbesöket det året, så var han ju liksom i en större beredskap i hagen, för han hade inte riktigt förstått vad är signalen på att det kommer komma en veterinär och skjuta mig i halsen, och vad är signalen på att det bara är en vanlig dag. Det var rörigt för honom. Så vi märkte när de mockade runt honom att han kunde bli arg. Och det började med att han liksom låg bak öronen någon gång när man mockade lite nära honom. Men ledde också till vid flera tillfällen att han faktiskt lämnade platsen han stod på och vände sig mot personen och började liksom jaga bort den med strukna öron. Ibland långsamt och ibland med hög fart. Och samtidigt så visade han det här beteendet också vid några tillfällen i träning och omvårdnad. Jag har ett tillfälle där jag stod och kliade honom för jag skulle göra en, och jag hade det på film för att jag skulle göra en film på det, och jag stod och kliade honom. Han är lös i hagen och det är ingen mat inblandad utan bara kli, och så står jag och kliar honom på lite olika ställen i kroppen, och så har vi hållit på i kanske 5 minuter, och så ska jag, ja, så visar han att han vill bli kliad vid ljumsken typ. Och så genom att själv klia där. Och så börjar jag klia där. Och sen, ja, 3 sekunder in i det kliandet så från ingenstans så slickar han bak öronen och liksom kommer fram mot mig med öppen mun som att han ska bita mig. Vilket han inte gjorde. Jag bara rent naturligt höll upp min underarm som en, liksom bara ett skydd. Inte som att jag liksom slog det mot honom, utan höll det som att typ du ska helst inte bita mitt huvud här, äsch. Och då backade han av. Så att, men jag fick det på film och jag kollade på det ihop med flera veterinärer och också beteendeanalysperson på häst. Och ingen ser någonting som ger ledtrådar, vilket får oss att tänka. Och också när jag har pratat med honom så beskriver han det som att det bara liksom från ingenstans bara blir som en blixt typ på insidan av smärta, vilket jag tolkar som liksom någon form av nervsmärta. Och det är också det som vi har haft som teori, att på grund av det här i tänderna så antingen att på grund av att han har haft ont i tänderna så blir ju den allmänna smärtkänsligheten högre. För individen, det vet vi liksom, att om man har ont så eller är stressad så känner man smärta mer även på andra ställen, och man börjar ju liksom gå in i skydd och försvar också. Så dels det, och dels också så såg vi att hans bakhov diagonalt från där tanden satt började flyta ut väldigt mycket. Och i den här tiden så fick vi inte heller verka hans hovar på typ 4 månader, vilket var stressande för mig. Och då så vet man ju också att det finns ju jättemånga, både, ja men allting är ju uppenbarligen ihop i en kropp, men lite speciellt intressant att det är det diagonala benparet från tanden och hur det löper från käken via halsen, ryggraden, hela vägen ner till det andra bakbenet då. Så sen om det är i de lägena han har blivit arg, att han faktiskt, att det är någonting i tanden som gör ont, eller att till exempel när han stod med mig där och ville bli kliad, ni vet hur de gör när de vänder sig om för att klia sig vid ljumsken, de behöver ju vinkla både ryggen och halsen och huvudet rätt mycket, så det kan ju ha varit någonting i den situationen som gjorde ont, antingen i, ja, i tänderna men också i halsen eller ryggen. Vi vet ju inte, hans mamma har kissing spines, hans mormor har kissing spines. Han har ju efter Suarez en liksom flashy dressyrhäst. Det är ju ingenting som tyder på att han inte skulle ha problem i sin kropp. Liksom. Både liksom kanske i ryggen och i halskotpelaren. Han är ju inte en häst som jag vill ta till en veterinärklinik för att rönka det dock. Skulle inte utsätta honom för det, men däremot har jag ju bollat det här med veterinärer och hur man ska tänka. Och det har också varit under en period när han var arg mycket som jag till och med fick såklart tänka på hur det här skulle bli i längden för honom. För en häst som är så oförutsägbart arg har ju ont. Det är ju inget snack om saken. Och frågan är hur ont och vad är prognosen? Och vad är värdigt och vad är okej? Liksom. Men eftersom vi ändå hade den här tanden att hålla fast vid som skulle bytas, för det var mjölktand, i kombination med också den veterinären jag pratade med mest, att hon också förklarade att om man har ett lite instabilt skelett eller liksom det är inte, han är inte riktigt stark nog och så än, så kan det också bli bättre ju äldre han blir och ju liksom stadigare han blir i kroppen, så kan han förhoppningsvis kompensera mer för att han har eventuellt vissa medfödda defekter där då. Så eftersom båda de sakerna skulle kunna jobba på rätt håll med tiden, så har vi valt att avvakta, och tur är ju det, för att han också sen då i maj i år, när vi då kollade tänderna igen ett halvår senare efter förra kollen, så hade han bytt den här tanden. Alltså den krossade mjölktanden var utbytt mot en permanent tand, och det såg bra ut och det var ingenting som var konstigt. Och sen dess så har han ju också, som sagt, i princip inte varit arg på oss på det sättet i alla fall. Jag ska komma till det strax. Och så har hans hovar, nu har vi också kunnat börja verka honom regelbundet igen, men hans hovar på egen hand håller sig väldigt mycket rakare, så det tyder på att någonting har rättat upp sig i kroppen, vilket är väldigt, väldigt skönt. Och det är såklart en enorm lättnad att inte, just nu i alla fall, behöva tänka att man, att jag behöver leva utan Ash i mitt liv. Det hade varit väldigt, väldigt tufft. Men tillbaka till när det var som värst där då för Ash. Och det här är också någonting som, ni vet, jag nämnde innan att jag tycker att vi kanske borde vara mer rädda än vi är i vanlig ridning och hantering om hästarna är högt i stress. Det är ju en sak. Och sen en annan sak är ju att om en häst har den här typen av ilska, oavsett om den är alltid vid exempelvis sadling eller om den är lite hip-hop hux-flux utan att vi får koll på det, alltså utan att vi får koll på vad sammanhanget är eller vad det beror på, så ska vi ju alltid ta det på allvar och tolka det som att någonting är fel och sannolikt att hästen har ont någonstans eller är rädd för att få ont någonstans. Men i Ashfall då så hade vi liksom den lite långsiktiga förhoppningen av att det skulle kunna bli bättre. Han fick också smärtstillande ska jag säga under den här perioden när han hade det här med tanden som vi inte kunde fixa. Och sen började vi såklart titta på, okej, vad kan vi göra? Vad kan vi göra för att hjälpa honom? Och vad kan vi göra för att hjälpa oss? För vi har ju Ash och hans grundstress som sannolikt är högre för att han har ont och för att han har varit med om de här jobbiga procedurerna med veterinären. Så vi behöver hjälpa honom. Sen behöver vi hjälpa människorna som har blivit rädda för honom och hur de ska kunna röra sig runt i hagen och hur de ska kunna, liksom, de som också skulle hjälpa med att träna honom, hur vi kunde hjälpa dem. Och slutligen så behöver vi också kolla på vad behöver vi kunna göra med Ash just nu? Finns det någonting vi behöver träna på med honom eller kan vi bara låta honom vara? Så de tre delarna. Kanske du funderar på varför jag inte nämnde mig själv i hur vi behövde hjälp av människorna. Och det är för att jag blev inte jätterädd för honom. För att båda gångerna som han blev arg på mig eller i närheten av mig så backade han ändå av. Den episoden som jag nämnde innan när han stod och bad om kli och jag höll upp min arm som ett skydd, där backade han ju. Så han gick ju liksom inte till riktig attack. Och samma sak vid det tillfället under hösten innan när han blev arg i en hovvårdssituation på Julia och sen på mig. Så när det var på mig så behövde jag, så stod han liksom i vägen för grinden. Så när han sa så här, du måste ut härifrån, genom att slicka bak öronen och liksom komma fram mot mig som i en attack, så hade jag tyvärr gjort det dumma upplägget av att han stod vid grinden och jag var inte rörlig nog för att kunna hoppa ur staketet någon annanstans än just vid grinden. Så då var jag tvungen att liksom gå mot honom och säga så här, jag hör att du vill att jag ska gå ut ur paddocken, men du är i vägen. Jag måste gå förbi dig nu. Så då fick jag göra samma sak där, att jag liksom bara så här, hade min hand liksom som skydd för mitt ansikte medan jag liksom rörde mig mot honom. Men väldigt tydligt med mitt kroppsspråk så här, jag ska under här, jag ska inte mot dig, jag ska bara passera förbi dig. Äsch. Och även då så backade han av och gick som inte, eskalerade inte det, gick inte till attack. Han har ju till sitt försvar inte bitit någon av oss eller sparkat någon av oss. Han ser bara väldigt läskig ut och med läskig så menar jag att han slickar bak öronen, han intar den här liksom snygga hållningen inom citationstecken där han liksom lyfter hela bröstkorgen, välver halsen, drar in huvudet lite mot bringan, ser ut som liksom en häst som går i någon form av dressyrform. Så ser de ju ut när de är nervösa för någonting där de vill så antingen imponera på en ny häst till exempel, eller är osäkra på ett nytt föremål i deras närhet eller så, och de liksom inte riktigt vet. Det är ett sätt för dem att vara dels lite skräckinjagande, men också redo för att kunna springa därifrån om de skulle behöva. Och sen vet vi också att han är sjukt snabb. Alltså han är ju som den reaktiva Polle, han är extremt snabb. Så vi vet ju också att det skulle ju gå undan om han skulle bestämma sig för att attackera någon av oss. Men jag har inte blivit rädd för honom av lite oklar anledning. Men primärt är, tror jag, att jag har sett att han backar av. Så jag har inte känt mig liksom hotad av honom. Däremot har det kunnat vara svårt för mig när jag har haft med mig någon människa som jag märker är väldigt rädd för honom. För jag vet ju också att han är väldigt känslig. Så då har jag blivit stressad och rädd för att jag märkt att människan i närheten av mig är rädd. Och då blir han fundersam och då skulle det liksom kunna hända någonting. Men för mig själv så har det inte varit ett problem. Men jag har såklart gjort vissa anpassningar också. Till exempel att jag under lång tid stod i så kallad skyddad kontakt när jag kliade på honom. Det vill säga att vi hade ett staket mellan oss. Inte elstaket då, eller elstaket men med elen av. Våra hästar är vana vid att elen är av på dagarna när vi är här och sen är den på natten. För han är liksom väldigt bekväm med att stå nära där. Vi har också ett trästaket som man kan stå vid. Och för mig som har det svårt fysiskt så är det också skönt för jag kan stå och hålla i någonting, vilket hjälper mig med min balans och det blir lättare. Men det är ju ett sätt som verkligen hjälpte både honom och mig att vara tryggare, att veta att det är ett staket emellan. Han vet att jag kan inte springa efter honom snabbt och smidigt om han skulle vilja ta sig därifrån. Och jag vet att jag kan bara backa en halv meter så kommer han inte åt mig om han skulle bli arg på mig. Så det hjälper ju mycket. Men om vi tittar då på vad vi gjorde för att hjälpa honom i överlag i vardagen så vill man ju titta på hans levnadsmiljö såklart och att den ska vara så icke-stressande som möjligt. Och där har han ju redan en jättebra grundförutsättning i att han bor på lösdrift. Han behöver inte hanteras av några människor. Han behöver liksom inte vara i trånga utrymmen. Han kan vara med sin flock hela tiden. Och han har tillgång till mat hela tiden. Han känner sig trygg här och så vidare. Så de faktorerna var ju liksom redan på plats. Sen kan man också fundera på vad finns det för triggers för den här rädslan för honom. Och där identifierade vi ganska snabbt de här greparna då. Och där gjorde ju de som mockar här anpassningar till att inte mocka nära honom. Utan står han vid en viss plats så mockar man någon annanstans ett tag tills han har flyttat på sig så kan man mocka där han stod innan och så vidare. Och det har också gått lite upp och ner hur arg han har blivit på de här greparna. Det går lite upp och ner i perioder på sätt som vi inte alltid riktigt kan förstå. Men antagligen att någonting händer i honom som gör att han då blir extra känslig. Och sen fanns det också en period när jag inte liksom ville att det skulle vara några andra folk här alls i hagen. Vi hade en kuss, Julia höll kusse här förra hösten. Och då gjorde vi så att vi hade honom och någon annan tuva tror jag, i en annan hage där deltagarna inte fick gå in. De fick jättegärna stå och liksom klappa dem över staketet och så, men de fick inte gå in till dem. Och det var både för deltagarnas säkerhet, men också minst lika mycket för hans säkerhet. Att det inte skulle komma in människor han inte kände där. Så han skulle behöva bli osäker i sitt hem. Liksom. Också någonting som vi tänker på alldeles för lite för hästars skull. Att alla som går in i deras hage och ännu mer i deras box där de är på en jätteliten yta är ju läskigt om man inte är totalt grundtrygg. Liksom. Så anpassningar i vardagen på det sättet. Och sen, och nu kommer jag lite mer till det jag har pratat med Emma och Julia om då. Så Emma och Julia är ju två olika människor med uppenbarligen med olika historik och olika sätt att hantera saker på. Och jag tänker att de processar ju rädslor olika såklart. Julia var med när vid ett av de första tillfällena där när han blev rädd och innan vi hade riktigt fått alltså när det var oförutsägbart och läskigt liksom. Och så rädslan, kanske av den anledningen, så känns det som att rädslan satte sig hos henne på ett annat sätt än den gjorde hos Emma. Men kanske också för att de två visar rädslor på olika sätt. Men vad vi fick göra och vad Julia har pratat med mig om inför det här avsnittet nu då var att det stora och viktigaste grejen för henne var ju att stanna upp och erkänna är fel ord på svenska. Acknowledge skulle jag sagt på engelska. Att vara öppen med att hon blev rädd. Vilket hon också då förklarade var ju jobbigt och skamfyllt för att det sitter så djupt i ens programmering att man inte ska bli rädd och att det är dåligt att visa att man är rädd. Och ja, ni vet hela den traditionella man ska visa vem som bestämmer grejen som hon ju såklart inte har kvar i sig längre men som finns i systemet såklart ändå. Att nu ska jag visa att jag inte är rädd här. Vilket ju är en superdum grej som vi har lärt oss allihopa. Eftersom det både blir rörigt för hästen, för den känner ju på oss att vi är rädda. Den hör ju vår puls och lukta sig till åt adrenalin och så här. Och dels blir det ju jättejobbigt för en själv för att man är rädd och så ska man försöka låtsas att man inte är rädd, vilket bara i sig ökar anspänningen ännu mer, uppenbarligen. Men där var hon ju liksom i ett tryggt space med oss som hon känner väl och så. Men såklart ändå jobbigt för henne att så här, shit, jag blir jätterädd, jag vill inte göra något med Ash på ett tag. Och även andra av dem som är här som kände liknande, att det är jobbigt att vara nära honom liksom. Och det tänker jag är så himla viktigt att man är öppen med, så att vi kan göra de anpassningar som behövs. Och så var det ju såklart för Emma och mig också, att vi gjorde ju jättemånga anpassningar för att försöka att dels inte sätta honom i läskiga situationer som skulle kunna trigga, vilket var svårt eftersom vi i det här läget inte visste vad som skulle trigga det. Men också för vår egen del såklart. Så allt från det här att vara i skyddad kontakt, att kanske ha ett föremål mellan sig och honom, alltså skottkärran eller foderhäcken eller vad det nu kan vara, så att man hela tiden lite smidigt kan smita runt ett hörn eller avlägsna sig så. Och ju fler gånger man var med om att han la bak öronen eller tog ett steg fram och liksom bad om utrymme eller bad om förflyttning, så blev det ju också till viss del i alla fall en lättnad i att ja, men det hände ingenting mer i alla fall. Så. Och sen så berättade Julia att hon har ju då sen jobbat med och bearbetat de här upplevelserna, både i prat med oss men också i andra sammanhang, så att inte, just för att hon vill se till att det inte lagras i hennes system. Så. Och on that note då, så har hon också sett till att, ja, men dels också låta det ta tid, att det får ta tid, att det är väldigt rimligt när man har blivit väldigt rädd att man inte sen bara direkt ska, ni vet den gamla, du måste hoppa upp igen direkt när du har ramlat av, idiotiskt råd. För man är oftast omskakad och rädd, och hästen har ju precis varit med om något jobbigt också. Och så bara ska man tvinga två uppskärrade individer att mötas i någonting som är svårt, för ja, inte bra. Så att mycket klokare att göra som Julia gjorde här, att ge sig själv tid och att ge Ash tid. Så under en period, eftersom det var hon som kanske hade mest så aktivering rädslomässigt, så när vi sen började göra saker med Ash igen träningsmässigt, så var inte Julia i närheten i början, för att hon blev så pass, eller hennes kropp reagerade liksom med spänningar och puls och så av att vara i närheten av honom. Och då blev det såklart en ytterligare svårighetsgrad för honom om hon var nära i det läget. Så i början så fick hon inte vara det, för båda skull, för både hennes och Ashs skull. Och sen successivt så kunde hon ju vara det igen, tills det liksom i takt med att det avdramatiserades med hjälp av tid, och också att hon medvetet såg till att fylla på med nya upplevelser ihop med Ash som var av trevlig karaktär. Och där är det jättebra att göra det som hon gjorde, vilket var att umgås kravlöst tillsammans med honom. Att inte tvinga sig själv att göra någon träningsgrej där hon behöver komma fram till en viss sak eller öva på en viss sak eller så, utan att när hon väl började närma sig honom igen så var det i, ja, stå en bit ifrån och vila när han vilade, eller meditera när han vilade, eller bara stå med honom när han åt en bit ifrån, eller sen så småningom klia och möta honom över staket och sen närma sig successivt på det sättet. Och både Emma och Julia sa när vi pratade om det här att de har ju också successivt kunnat känna sig lugnare och lugnare med Ash och med alla andra hästar, ju mer de har lärt sig att läsa av hästar. De är ju duktiga från början och sen så hänger de ju här med mig och de är medlemmar i vårt online community och de kan fråga mig och de kan bolla och sådär. Så deras nivå av att kunna se små nyanser i hästarna är ju jättehög, vilket ju också bidrar med trygghet, för att då kan man upptäcka saker snabbare och man kan förhindra väldigt många svåra situationer på det sättet. Ja, just det, Julia sa också att just det här att hon var öppen med sin rädsla både inför sig själv och inför oss. Gjorde ju många bra saker. Dels gjorde det att hon då också tog ansvaret i att bearbeta det hon behövde bearbeta. Både ihop med oss och alltså oss människor och på egen hand med andra människor. Och tack vare det så kunde hon också ganska snabbt ställa om från att ha fokus på sin egen upplevelse när hon var här bara till att ha fokus på Ashs rädsla. Och det tänker jag är en så himla viktig grej. Och så oerhört fint att hon tog det ansvaret och gjorde den saken. För att där har vi ju också de här gamla tankesätten kring hästar. Att deras känslor kanske inte noteras på samma sätt eller är viktiga på samma sätt. Men liksom att också förstå att det här är ju, ja men Ash bor här. Det här är hans vardag, det här är hans miljö. Och han är med om någonting som gör honom så rädd att han blir arg och behöver försvara sig. Och vi vet ännu inte riktigt vad det är. Så vi vill kunna göra allt vi kan för att göra honom trygg så snabbt som möjligt igen här i hans vardag. Och sen det vi behöver göra för att göra Julia trygg i sig själv och alltså i sin upplevelse kan ju vara två olika processer. Sen så småningom så behöver de ju mötas igen helst och ha gjort och kunna liksom läka tillsammans också. Men absolut inget dumt att också läka för sig och kanske komma tillbaka till en viss baseline för båda två i reglering av känslor och stress i att Julia tar hand om det hon behöver ta hand om och få verktyg och läkning på sitt håll och Ash också tack vare flocken, tack vare alltså hästflocken, tack vare förutsägbara rutiner, tack vare att det går tid och så vidare. Så de sakerna är också jätteviktiga, tänker jag. Och det glömde jag säga innan, men på temat att plocka bort triggers så inför barnläkaren den här våren då, när han blev så himla rädd för blåsrören så vill jag inte göra på det sättet. Och han är så pass spänd nu vid beröringsträning så att jag vill inte heller. Det gick liksom inte riktigt att lägga den på en nivå som var under hans stresströskel ändå. Så som det var då i alla fall. Kanske kommer gå i framtiden. Så jag kunde inte göra det här vanliga typen av spruträningsupplägg som jag har gjort med andra hästar, också gjort med honom tidigare när han var yngre. Men vi är liksom lite förbi den typen av upplägg i alla fall. Så när det var dags för veterinär tandläkarbesök så klurade jag såklart mycket på hur man kunde lägga upp det. Och då hade jag fördelen att vi jag hade ju sedan tidigare tränat in det här på att tvätta munnen på honom. Så jag fick utskrivet två olika lugnande medel som man kan ge i munnen. Ett som ges i mat, men det lugnar bara fysiskt, dämpar inte ångest. Och sen ett som man lägger under tungan som också är känslomässigt lugnande. Och då gjorde vi så att han fick dem i förväg innan veterinären kom. Och sen eftersom stora bilar och veterinärens röst stressar honom. Och vi vet också att lugnande hjälper inte på samma sätt om hästen redan är stressad. Så gav jag veterinären instruktioner att hon fick inte ens köra upp på gården och parkera. För jag ville inte riskera att han skulle se hennes bil. Och så hade jag satt honom i en särskild hage ihop med Golden. Så hon kom. Vi hämtade lugnande från henne. Hon smög med in i stallet så hon kunde övervaka för att man får, som hästägare får man ge det lugnande ifall veterinären är med. Och det ville vi göra då för att det hade inte gått att hon hade gått fram och gett honom lugnande. Även att han var lite groggy av de här grejerna i munnen så var han absolut inte tillräckligt groggy för att han skulle godkänt att en okänd person gick och tog på honom. Så hon fick stå i stallet. Han visste fortfarande inte att hon hade kommit. Och vi fick tag i den här lugnande sprutan. Och Emma fick vara den som utförde det för att jag inte är snabb och stadig nog just nu, vilket var så himla stort och bra av henne att hon vågade det. Så Ash stod och åt hö ihop med Golden och så fick han lugnande direkt in i halsmuskeln, alltså på sidan av halsen. Det gör dem trötta men inte lika snabbt och inte lika mycket som om de hade fått direkt in i blodet. Men det räckte och det gick jättebra. Han liksom tog ett steg åt sidan, han blev inte arg på henne. Jag fångade upp honom, höll honom med ett äpple. Och sen så gick han helt avspänt med oss in i stallet, han och Golden. Och sen kunde vi fylla på därifrån sen. Jag kommer inte ihåg om han fick en spruta till i halsen av veterinären då sen inne. Eller om han fick direkt i blodet. Men hur som helst så är jag så himla nöjd med det upplägget. Och att han inte behövde gå upp i stress alls. Och efter den veterinärproceduren så var han inte alls extra arg eller stressad i hagen. Inte ens de närmsta dagarna efteråt. Så det var jätteskönt. Alltså det var skönt. Det var en lättnad på ett sätt som jag inte kan prata om utan att börja gråta. För att det var så himla skönt att inte behöva utsätta honom för mer stress på det temat. Och såklart en enorm lättnad att tanden var bra och att det verkar som att det löser sig. Jag har en hel del av det här på film. Jag tänkte att jag skulle göra ett YouTube-avsnitt om det. Det har ju inte hänt. Och nu är det ju ett halvår sedan, så det är inte säkert att det händer. Men en dag kanske. För det finns rätt intressanta klipp på både det jag nämnde precis med Ash. Klipp på när Tuva blir stressad. När hon ska få lugnande. Och hur vi löste det. Och med stressad menar jag att hon drog iväg och prejades. Så som hon gör om hon är stressad. Och lite andra saker. Vi får se när det kommer. Men tillbaka till liksom del 3. Av hur vi gick vidare. Jag ska försöka inte vara allt för långrande till. Så var det ju då träningsupplägg. Eller ja, Emma jobbade ju såklart också med sin rädsla. På sina egna sätt också. Och i flocken här med. Och sen var hon den som, eftersom hon var mindre rädd, tror jag, för honom. Så blev det hon som fick stå och göra liksom, den praktiska träningen ihop med mig och honom. Jag kan inte böja mig fram och lyfta hovar och sånt. Annars hade det varit det optimala för att han är ju allra mest trygg runt mig. Men det orkar inte jag. Så jag är liksom den som står och matar. Och så fick hon vara den som fixade hovar. Och vi förstod ju att det är ju som ingen idé att börja möta hit en. Eller vi testade vid något tillfälle om han sa ja till hovvården. Och vid något tillfälle så fick hon, som det var då, gå in. Men sen väldigt snabbt så blev han rädd och slickade bak öronen och liksom puttade ut henne, så att säga. Så då gjorde vi liksom en helt ny setup. Och det är också något när jag pratat med Emma om vad är det som har hjälpt henne mest med att känna sig trygg med honom. Så är det just att vi har gjort ett väldigt förutsägbart träningsupplägg med startknapp och skyddad kontakt. Och att ju mer de har tränat på det och ju mer hon har sett att han liksom förstår upplägget, desto lugnare har hon kunnat känna sig. För hon vet ju att han har... dels har han möjlighet att säga ja överhuvudtaget till att börja med. Vissa dagar har han inte gjort det. Då får han såklart mat ändå. Och så avslutar vi utan att vi har gjort det. Och vissa dagar har vi hållit på ett tag. Och vissa dagar har vi kunnat göra allt vi har velat göra. Men eftersom ju fler, på tal om att Julia också då fyllde på med trevliga upplevelser. Så blir det ju samma sak här. Att Emma bearbetade ju sina upplevelser också i hagen med honom. Och stå med honom. Hon gör ju också kraniosakral terapi. Så hon har liksom successivt också kunnat ge honom det ibland. När han har varit i vilomode. Vilket ju också är ett väldigt läkande space att vara i. För att det är väldigt långsamt och vilsamt så. Och sen också just träningsuppläggen. Av att se att det funkar. Han känner sig trygg. Vi har gjort det liksom. Ja, men lite så OCD. Allt måste vara väldigt så förutsägbart kontrollerat så att det inte blir läskigt för honom helt enkelt. Och då har vi gjort så, det har ni säkert sett på någon story eller så, att vi står vid ett staket. Vi hade bra i vår paddock här att vi har plankor som man kan flytta undan. Så står jag utanför närmatare och sen har han en håller jag upp min hand som en handtaget som han duttar på. Om han tycker det är okej att vi går in. Och då, först då går personen som ska fixa med hans hovar in. Och säger hov och han lyfter hoven. Och det är ju inlärt R+ från att han var liten. Och så grejer med hoven och så sätter man ner den. Och så backar personen ut igen. Ut till där jag står som är då utanför ridbanan. Och så får han ge en ny startsignal. Och så går personen in och tar nästa hov. Och så håller vi på så. Och sen har vi också, precis som vi har på alla andra hästar, olika varningsord under procedurerna. Vi har ett ord som betyder mitten. Eller som heter mitten, som är mitt förstår fåren. Ifall någon av dem har röta eller så där så kan det ju göra ont. Så då förvarnar vi att det ska göra det. Och sen har vi varningsordet spray, som är innan vi ska spraya eller smörja på någonting. Vi har samma ord för det. Och där var det ju i början tillfällen när han sa nej under tiden någonting gjordes. Och nej, då menar jag att han tittade ner på personen som höll i hoven, han vände bak öronen, ibland liksom gick mot dem så hotfullt. Och han kunde ju också bli stressad även när Emma eller Axel, vår nuvarande hovvårdare, stod utanför och liksom grejade med händerna. För att det påminner väl också om att det skulle kunna vara en veterinär som plockar upp någonting. Så bara liksom att Emma eller Axel stod 2 meter utanför ridbanan och han stod där och de gjorde någonting med någon hand, så kunde han titta på dem och bara säga: du är elak. Ja, okej, förlåt, vi ska inte greja med vad händer. Men nu för tiden så kan vi också greja med händerna, för det är också han också lärt sig med tiden att det inte ledde till att någon skulle sticka honom. Men det är väl det som också då har, ja, men som Emma nämnde, som också är den som har varit mest aktiv i den praktiska träningen med honom, har gjort att hon har kunnat släppa sin rädsla. Men också faktiskt att han har sagt ifrån där ibland, och att det har ju med tiden också blivit lugnare och lugnare. Nu kan han liksom, till och med, för mig att det har hänt några gånger, jag vet inte om det är med Emma eller med vår hovvårdare Axel, att han faktiskt vände sig bak och liksom duttar på personen, men utan att ens lägga bak öronen. Så det är ju ett jätteframsteg också, säger mycket om att han, ja, men han litar på att vi lyssnar på hans nej, och då kan han också skruva ner volymen i det, så att säga. Och sen jobbar det på rätt håll, att det verkar som att han inte har ont. Så. Ja, jag tänkte att det här inlägget, eller det här avsnittet ni gör själv, behöver ju inte bli så långt. Kanske tur att inte vi var alla tre där ute flera timmar. Nej, men det är ett viktigt tema, tänker jag. Alltså, det här kommer vi prata mer om någon annan gång, men alltså, rädsla är ju dominerande i hästars liv. Det ska vara det. De är flyktdjur, så de överlever. Men vi behöver ju lära oss mer om hur de funkar, och också framförallt i de situationerna när de blir arga eller räddarga, som jag brukar säga. Så att verkligen ta det på allvar och nysta i vad det skulle kunna handla om, hjälpa hästen, hjälpa människan och göra förutsägbara träningsupplägg för det som behöver göras. Är väl en sammanfattning på vad jag tänker är viktigt i de lägena. All right. Tack för idag. Gillar du podden, hjälper det mig jättemycket om du lämnar en review eller delar den på sociala medier eller tipsar någon om den. Så når vi ut till fler. Tusen tack!